Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Välkomna till avsnitt 297.
97.
297.
Ja.
Du, jag tänkte att vi kör igång med lite frågor.
Okej, okay, shoot.
Som en uppvärmning.
Ja.
Hur ofta känner du dig? Alla börjar med hur ofta känner du dig?
Okay, ja.
Hur ofta känner du dig förvirrad eftersom du både vill vara en gentleman och jämställd?
Det känner jag mig inte alls förvirrad över.
Uh-huh.
Faktiskt, väldigt sällan.
Öppnar du dörrarna åt folk i
absolut.
Det ligan?
Oh, ja, det gör jag. Men jag tycker inte att jag... Jo, nej. Och det är inte så att jag gör så stor skillnad kanske på män och kvinnor.
Nej, just det.
Jag är artig.
Men du upplever ingen krock där riktigt?
Nej, faktiskt inte.
Om... Nu har ju vi varit ihop så länge. Men det här med liksom betala notan och sånt där då?
Nej, men jag tycker inte att det är något problem mellan oss. Det är väldigt sällan
nej,
jag
bryter honom på. Ja, det gläder mig.
Eller inte alls.
Ja. Men du, du har bara fingrar på follarna. Det är sånt
ja,
som åldringar gör. Du prasslar i din jacka.
Ja. Ska sluta med det?
Ja, okej. Du ska spara dig några år till. Spara dig 30 år till. Är du snäll. Ja. Så kan du börja. Ja. Hade du också, ska vi ta varannan?
Ja. Ja. Mm. Och det är bara, hur ofta känner du dig stolt över dig själv?
Hur ofta, ja, ska man säga så? Stolt över mig själv. Inte så ofta.
Inte?
Alltså i grunden, jag skäms, alltså, jag kan inte säga att jag inte skäms eller jag skäms för mycket. Men ibland kan jag känna mig stolt över mig själv. Men det går så fort över för mig.
Okay.
Jag är inte en som vilar på lagrarna.
Okay.
Då är det bara vidare.
Vad är det för situationer då? När du känner
nej, men då kan det vara så här bra siffror för liksom, jobbsammanhang nästan alltid bara.
Att du har gjort någonting bra, presterat någonting som har liksom, gett resultat i.
Ja, vad skulle man annars känna sig stolt
ja,
för?
Ja, att du har varit snäll eller att du har
sjungit
en
just det. Jo, men ibland kanske, fast då känner jag mig inte stolt. Men ibland när jag har gjort någonting alltså, aktivt snällt som jag verkligen inte hade behövt göra eller hjälpt någon liksom så där. På ett kanske svårt sätt eller varit listig och hjälpt någon då kan jag känna mig stolt i hemlighet fast mest glad. Okej, nu ska jag ställa en fråga till dig. Hur ofta känner du dig som en mingelstjärna?
Alltså det händer en gång vart hundrade år, tror jag.
Vi kan berätta för lyssnarna att du kommer från ett mingel.
Precis,
nu.
Och
det,
från ett mingel.
Det är ju kanske då inte... Alltså det är inte riktigt ditt
nej,
rätta element.
Nej, det är inte mitt gebit. Jag är Jag är väldigt dålig på det. Jag tycker att jag någon gång har känt, fan, jag fixade det här ganska bra. Men det är ytterst sällan. Och jag känner alltid att jag måste skamduscha efteråt.
Ja.
Även om jag
du
har
gjort
det bra.
Du är ju med i direkt sant TV än gå
absolut
på ett mingel.
Oh, ja. Ja. Ja, ja, ja. Det är mycket bättre. För att då ställer ju någon frågor till en som man får svara på och vill lyssna. Ja. Här är ju så mycket bara...
Och nu när du kom hit då så, ja, från minglet så, ja, får du också ovett av mig. Nämligen för att du då... Jag var ju inte bjuden på minglet.
Nej.
Vilket jag väl har grymtat lite om. Och ja, så när värdinnan frågar dig,
ja,
varför kom inte Marit? Då säger du, hon kunde inte.
Ja, men,
och då blir det...
Ju så
och sen så var det var fler saker. Det var fler saker. Du måste ha varit helt... Nej, men det var en väldigt nära väns fru som du inte kommer ihåg vad hon hette. Och sen så var det en som vi ska ha en vinprovning med som du dök, som du pratade med.
Mm.
Jag vet inte, det har gjort så konstigt.
Ja, men grejen är så här, jag tror att det är många faktorer i det här. Och det är att alltså jag tycker att det är fruktansvärt obehagligt med mingel generellt.
Ja.
Och jag vet att det här, sen långt tillbaka liksom. Och det är någonting med hela situationen där man vet inte om någon ska prata med en. Ska man gå fram själv och avbryta någon annan som står och pratar? Och, jaha, ska jag ta plats här? Eller hur gör man liksom? Och sen så ska man stå där och så börja med så här, kär läget, vad gör du? Och sen är det bara tvärstopp liksom. Så här, ja. Vad händer sen? Och jag är väldigt dålig på det i just de där sammanhangen.
När du har liksom fastnat med någon så vill du helst stå kvar bara, hålla
ja,
fast vid den.
I alla fall, så att inte bara hej, hur mår du? Mm. Och sen ska man gå liksom. Mm. Och nu har det också varit, jag tyckte att jag faktiskt blev bättre och bättre på det här, men jag kände nu också att efter den här långa pandemitiden så har det inte varit något mingel. Så det här tror jag var första på kanske två och ett halvt år, där det var, alltså jag var så nervös innan. Ja. Jag blev så ställd av allting. Jag visste inte vad jag skulle säga. Jag sa säkert jättekonstiga saker.
Du skulle ha satt i ett hörn och gråtit.
Ja, det var ganska nära att jag gjorde det också.
Ja, men nu är det över. Okej, en fråga till mig.
Ja, nu ställer jag frågan. Det kanske inte har med det att göra, men hur ofta känner du dig utanför sällskapet eller sammanhanget?
Ganska ofta.
Ganska ofta?
Ja, men det är liksom... ja, men det har jag känt ända sedan jag... Jag värderar inte den känslan liksom, som att åh, vad hemskt att jag känner mig utanför. Utan det är min naturliga plats, ungefär så. Jag har ofta känt mig som en kuf. Liksom.
Ja.
Men sen har jag ju liksom jättegoda vänner och där känner jag mig absolut inte så.
Nej.
Men alltid nästan.
Det tycker jag är konstigt på något sätt.
Jaha.
Att du skulle känna det. För du är ju verkligen en person som ingår i ett sällskap, i ett sammanhang.
Ja, och jag kanske till och med drar ihop sammanhanget.
Ja. Så var det ligger kufigheten i det?
Att jag inte är... Att det är en sån ansträngning för mig. Eller jag vet inte fan vad jag ska säga. Jag är inte som andra. Jag känner mig inte som andra. Och det är ju därför... jag ska berätta det sen. Men
okay. Det kommer mer. Som en cliffhanger.
Ja. Okej, ska jag fråga dig nu? Ja. Så här. Hur ofta känner du dig som en dålig pappa?
Inte ofta, men det händer, ska jag säga. Och det är ganska sällan, eller det är väldigt, väldigt sällan. Det kan komma över mig att jag har varit det.
Jaha.
Och det kan komma över mig att fan, jag borde vara lite annorlunda eller lite bättre. Eller något. Men jag tycker egentligen i grunden att jag absolut inte är en dålig pappa.
Nej, och utan frågan var egentligen också hur ofta du känner att du är det.
Ja.
För det är ju inte heller så att det är de som alltid känner sig bra som är de bästa.
Nej.
Utan frågan var mer hur du känner.
Ja, nej, men det är inte ofta, men det händer så. Så det är svaret på den frågan.
Mm.
Det är nästan så jag skulle vilja fråga dig hur ofta du känner dig som en dålig mamma. Jag vill fråga dig det, så jag frågar dig det nu.
Nu säger jag så här, gissa.
Aldrig.
Ja. Alltså jag är öppen för att jag är en dålig mamma.
Ja.
Det kommer de ju att säga i så fall sen. Men jag känner mig så otroligt trygg med att jag har satt dem främst i allt. Och gjort mitt allra bästa ner på fan liksom detaljnivå. Sen kan jag ju ha gjort helt fel. Men än så länge vet jag inte det.
Nej.
Men det, alltså jag tvekar verkligen ibland också om jag gör rätt med vissa saker. Jag är inte säker på det. Ibland, några gånger har det hänt.
Ja. Då har att du har känt att
jag... Eller jag har varit en dålig... Jag har gjort fel. Liksom. Men då ber jag mig ursäkt och så känner jag mig bra igen.
Då är det okej. Då är du stolt.
Ja, faktiskt.
Ja, det var inte det jag skulle fråga dig. Jag skulle fråga dig, och det här tycker jag är intressant. Mm-hmm. Hur ofta känner du dig arg?
Ofta. Väldigt ofta. Okay. Inuti huvudet,
ja, men det är väl alltså, det man är.
I arbetslivet liksom. Så är det ju, ja, men en del har ju närmare till det. Ja, i arbetslivet så det syns ju absolut inte. Folk tycker jag är snäll på jobbet.
Ja, ja.
Nu, det beror på vad jag har för roll.
Ja.
Men är jag chef är jag snäll mot dem neråt, jag jobbar uppåt.
Ja.
Men i huvudet,
ja.
Så är det så här, det bara på, men hur svårt kan det vara? Jaha, du sa att du skulle göra det där. Ja. Så, det
men är du arg då, eller är du irriterad?
Vad betyder arg i ditt
värld? Arg är att man är förbannad på någon jävla idiot. Dumma.
Det händer också.
Ja, ofta.
Oftare än för andra, tror jag. Ja. Men som sagt, jag hanterar det ju inåt, för det är ju ingenting som ska ut, liksom, om det inte ska ut. Ibland så, men då tar man ju inte ut det jävla idiot, utan då får man ju liksom vara vuxen och prata om det. Nej, utan be att få ett samtal.
Ja.
Utom jag ska inte säga det, när jag skickade till SVT:s programdirektör. Det är så konstigt gjort, eftersom jag jobbat med TV och vet hur allting fungerar. Jag blev så jävla förbannad när de skulle sända sådan dokumentären. Jag skrev att de måste, vad var jag skrev? Att de hade hål i huvudet eller någonting. Ja, men
det var konstigt. Det var roligt.
Ja, det var faktiskt väldigt konstigt.
Rättshaveristen Marit. Tittar har skrivit in.
Och så är jag också så jävla förbannad på juristen i Svenska Dagbladet. Där folk får ställa frågor. Och hon svarar så ingen normal människa som inte är juristutbildad.
Och det
kan förstå.
Också in.
Ja, det har också skrivit om. Men det är de två, tror jag. Men jag blir så arg.
Ja.
Dag ut och dag in, år ut och år in ska man behöva läsa ord liksom som är så tråkiga. Det är så dåligt redaktörskap. För att det här ska ju öppna för människor som vill veta något nytt.
Jag håller med dig. Jag tackar dig för att du har skrivit in, för jag har inte gjort det själv.
Okej, här kommer den sista. Sista. Hur ofta skäms du för att du tycker att du sa saker i podden som var hemskt? Eller som var tokiga eller dåliga?
Det är också ganska sällan, men jag gör det absolut. Mm. Det gör jag. Skäms. Jo, jag skäms. Jag känner så här, det där var inte bra.
Mm.
Sen kan jag också mer... Nej, jag ska inte säga det. Nej, men jag kan känna att det blir liksom missuppfattat det jag säger. Men det är en annan sak.
Okay.
Det är inte liksom,
nu vet du att lyssnarna missuppfattade det då?
Därför att ibland så får vi mejl som är så här, fan är det här? Men det är bra, det, jag köper det också. Hur ofta?
Ja, men då kanske du kan inte dra slutsatsen att du var otydlig då?
Jo, absolut. Ja. Visst, så kan det ju vara också. Även om jag... Jo, nej, men att jag inte... Jag får inte fram det jag ville säga egentligen.
Nej, just det.
Så kan det vara.
Mm.
Hur ofta skäms du för saker?
Jag tror faktiskt att jag skäms oftare än vad du gör.
Mm.
Ja. De här senaste gångerna när jag var lite coronasjuk har jag ju varit så fruktansvärt stingslig.
Ja.
Då skäms jag efteråt.
Jaha, okej. Okay. Ja, det tycker jag inte du behöver göra.
För jag tycker att jag har betett mig illa.
Jaha, ja, nej, ja, det...
Kanske liksom någon jättesnäll lyssnare som har fått ett lite för vasst svar och sådär.
Ja.
Du trodde att jag tänkte att jag var dum mot dig.
Ja, nej, det kan du aldrig, det skäms du aldrig för. Får jag fråga dig då, så här, hur ofta känner du dig kränkt?
Nästan aldrig.
Inte?
Det är jag inte så bekant med. Är du?
Och du vet vad det betyder?
Jag vet vad det betyder.
Nej, det är när någon säger halvfigur till mig.
Det händer inte så ofta.
Nej, men det händer så ofta. Men det är klart att det händer ibland att man inte hinner med. Liksom, att det blir så här, vänta,
absolut.
Vad fan var det här för någonting?
Men jag tror för mig att det oftare tar vägen då att jag blir förbannad.
Jo, absolut. Men det börjar ju i en kränkthet. Det är klart man blir förbannad.
Men det kanske inte ens är, jag kanske inte upplever kränktheten ens. Utan just för att kränkt, då är det som att jag har blivit dissad. Jag tänker kanske ganska snabbt, din jävla idiot.
Ja, ja.
ungefär så. Ja. Fast jag kan bli ledsen för saker naturligtvis.
Ja, det var en omgång.
Det var en omgång. Du, en sak som alltså du är just nu, det är ingen hemlighet med det, men liksom du är i en period när du är lite låg kan man säga, eller bekymrad. Ungefär som att du har en liten kris, eller hur man, hur man bedömer det.
Det är nog en kris.
Och det får ju mig att tänka på, alltså det händer ju par väldigt, väldigt ofta.
Ja.
Och då är frågan, hur tacklar man det? Jag antar att det finns en miljard olika sätt att tackla detta på när en inte mår så bra.
Ja.
Och jag noterade då hur det blev för mig innan jag fattade det här.
Ja.
Jag har ju upplevt dig som på sistone liksom, som att du, vad ska man säga, att du är lite disträ. Du är inte så vaken kanske liksom i samtal. Du tar inte själv upp diskussioner och sådär. Och jag tycker också kanske att du lyssnar sämre och sådana där saker. Och då har jag tänkt så här att han tycker att jag är tråkig eller ointressant.
Ja.
Det blev min första tanke liksom. Och så funderar jag över det. Och känner mig då också tråkig och ointressant eftersom jag inte liksom som förut kan fånga din uppmärksamhet. Eller det är i alla fall vad som händer.
Ja.
Och sen så börjar det där, det börjar gnaga lite grann. Och då blev det så här, och för jag kan också tänka så här, ja men sen vet nog du det. Då vet du att fan, jag borde ställa någon följdfråga här, hon sa något. Liksom.
Ja.
Och så gör du det och då känner jag av det. Och då, sen tippade det här över då, så att jag här i helgen började tänka, men gud, det är ju han som är tråkig. Alltså jag började tycka att du var tråkig. Bara den mekanismen tycker jag var intressant att notera. Nu tycker inte jag att du är tråkig, men det var så det gick till.
Mm.
Att man liksom, först upplever jag ditt förändrade, jag tar det lite personligt.
Mm.
Att det här har med mig att göra.
Mm, ja, ja. Nej, men det, ja.
Och sen så när jag känner, men vad fasiken, vad tycker jag då? Jo, men jag tycker att han är tråkig.
Mm.
Och där har man ju då hamnat i någonting som inte är så bra.
Ja.
Och men, så började vi prata om det. Säg vad du tänkte.
Nej, men jag tror att det där är så blir det. Liksom.
Ja.
Det är så det blir. Faktiskt.
Precis. Och så skruvas det ner.
Ja.
Men det som jag då tänkte på, som vi också pratade om, för att vi började prata om det lite mer, alltså det är inte så att vi inte har pratat om det, men det är som att det har kanske accelererat lite för dig.
Mm.
Och då började vi prata om det och du sa att du hanterar det och så vidare, ungefär som att jag ska inte behöva vara orolig.
Mm.
Men här är det ju också så här, på vilket du hanterar det för din skull så att säga, men det som går ut till mig blir ändå en försämring. Så att tänk om det kunde, för det som jag skulle föredra, men här kan man ju vara olika, men det som jag skulle föredra, det är att eftersom jag också är så väldigt intresserad av allt sånt här, så skulle jag vilja att du pratade mycket om det med mig.
Ja.
Men där kanske man också är så olika så att det inte faller sig natur. För när jag hade liksom en kris förra året och ältade och simmade och tänkte och bara bla, så pratar jag gärna om det.
Ja.
Medan där kanske man är väldigt olika. Att du inte vill så gärna prata.
Nej, men så här, jag tror att det där är liksom precis det du beskriver, att jag blir annorlunda, jag har en kris eller jag mår dåligt eller vad som helst. Du upplever som att jag inte är intresserad av dig och sen så vänder det. Och så.
Ja.
Det, jag tror att det är supervanligt. Det som är, det dumma är att jag inte kan säga till dig så här, fan, jag mår inte så bra nu.
Mm.
Det hade kanske gjort, det hade kommit en liten bit där, och det är inte heller det, det är inte att jag inte mår bra. Men det svåra också för mig nu är att jag tycker inte att jag har, Jag går inte och tänker på någonting som gör att jag mår dåligt, förstår du? Det är inte så att jag har ett problem att lösa eller att jag har liksom, jag kan inte se att det finns någonting som, det är inte, jag kan inte se vad krisen är, om du förstår, för jag har det ganska liksom väl förspänt runt omkring. Det är bara, för det jag upplever nu är, tror jag, någonting som vi har pratat om många gånger förut också när jag blir ledig, när det blir en lucka i ett race av att man är distraherad och upptagen av någonting, så blir det som att det blir bara helt svart och tomt. Och jag kan inte säga vad det beror på. Jag kan inte säga det är det här jag behöver hjälp med, det är det här jag behöver prata om, det är det här som är liksom. Så det är den känslan jag har nu. Och då är det också svårt att säga, det är svårt att prata om det, tycker jag. För jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ju problem ibland, och det är en annan sak om jag upplever att så här, det här är ett problem som jag, och det, ibland kan det vara så att jag håller inne för mig själv också, men det är lättare att liksom uttrycka det då i alla fall.
Det kan vara så, eller det är säkert så som du säger. Jag vill bara säga hur en existentialist, eftersom jag nu går om kurserna, tänker kring saken. Att just när man förlorar, det kan ju också, jag känner igen det där med tröttheten, att den liksom yttrar sig så, men just den där känslan av att inte veta vad det är som är fel kan också ganska ofta ha ganska tydliga orsaker. Bara det att man inte kommer på dem. Och jag menar, det var ju så jag höll på. Jag mådde inte bra. Kom inte på vad det var som var fel i mitt liv. Och det tror jag att man ändå, om man öppnar för diskussioner, möjligen kan komma på. Oftast är det någonting kanske. Ja. Men jag ska inte säga det. Men det som är poängen, jag vet ju inte hur du har det. Men det som är poängen är ju att det här kanske är någonting som... För jag tänkte också, ska jag fråga dig så här, hur vill du att jag agerar när du är så här?
Ja.
Och om jag skulle fråga dig, hur svarar du då?
Men jag egentligen så skulle jag ju vilja att du, och det är bara, det går liksom inte riktigt att önska det, men jag skulle önska att du lät mig vara i fred lite grann då, att du förstod att så, det handlar inte om dig, det är verkligen ingen, jag är inte trött på dig, jag tycker inte att du är tråkig, jag älskar dig lika mycket fortfarande, men jag är i en period där jag är väldigt mycket upp med mina egna tankar och de, ja.
Och vad menar du, lät mig, vad var det du sa, att du önskar att jag skulle låta dig
vara i fred med det där?
Och vad menas liksom, med i fred?
Nej, men att du behöver inte oroa dig för, du behöver inte liksom...
Nej, men jag känner mig inte orolig.
Nej, men du var orolig för att jag tyckte att du var tråkig, menar jag.
Ja, just det.
Ja. Mm. Och det, så är det inte, det hade ju varit lättare om du hade kunnat förstå det, men det går ju inte att förstå, för att jag blir ju bara tyst.
Men bara de sakerna som du säger... Ja. Är ju också någonting att prata om.
Ja.
När du säger, nu är jag så här och då är det så här. Alltså att du definierar vad du är i. Liksom.
Ja.
Men det är klart, jag måste ju först säga att jag tycker att du verkar knepig på något vis.
Ja. För jag tror också att det är inte så lätt att, det är inte så lätt att inse vad man utstrålar i de här situationerna.
Nej, jag förstår för det, jag märker det.
Du har ju ett annat sätt. Du är ju mer utåtriktad när du inte mår bra.
Jag tycker ju samtidigt att det är intressant. Liksom. Jag har ju alltid liksom så här... jag tror oftast att det finns något spännande i det. Men jag vet också att när jag jobbade på TV4 hade värsta helvetet. Och men då var jag ju bara så att jag ville liksom... gräva ner mig. Det var någon period.
Ja.
Och då var ju du, då ville ju du göra slut för att du tyckte att jag var så hemsk. Eller för att du, jo, men det var så. Då, jag vet inte, då var vi också i en sån här dålig kommunikationsperiod. Jag hade så fruktansvärt mycket att göra och svåra saker liksom. Och jag var väl sluten och inte rolig.
Ja.
Och du kände nog som jag känner nu kanske. Ja. Fast det var ju mycket värre.
Ja, visst, man det där är det, och det kan man ju egentligen bara lära sig, att just det, när jag har det här och egentligen vill sluta mig i mig själv, så behöver jag vara tydlig med det,
ja,
och förklara det och
precis.
Tala om det för min partner, det vill säga dig.
Det är jag då alltså.
Det är du, och jag är din partner.
Mm. Då ska vi ta ett lyssnarbrev då?
Det kan vi göra.
Mm. En kvinna som skriver, hon säger så här: jag har tagit steget att flytta ifrån min man efter 21 år ihop, varav 17 som gifta. Vi har 3 barn tillsammans. Efter många år av ovisshet, frustration och destruktivitet i relationen var det nödvändigt. Jag var tvärsäker när jag fattade beslutet, och det kändes som en stor tung sten lämnade mina axlar när jag fick en lägenhet och kunde ta steget. Jag kunde andas igen. Det här hände för 2 månader sedan. Vi har inte valt att separera i nuläget, utan avvaktar och ser hur förhållandet blir om vi är isär ett tag. Jag förstår egentligen innerst inne att en återförening är ohållbar då jag mådde så psykiskt dåligt i relationen av olika anledningar. Svartsjuka kontrollbehov från min mans sida och otrygghet, stress och olycklig från min sida. Allt kändes så himla självklart när jag tog beslutet att flytta. Men nu, jag vet inte vad som hände med mig. Jag tycker växelboendet med barnen är förfärligt och fruktansvärt jobbigt. Vi har en grundtanke om 2, 2, 3, men barnen får komma och gå lite som de vill. Har även en hund som åker hit och dit och är svår att ha i lägenheten. Mannen bor kvar i huset och som jag ständigt har dåligt samvete för. Alltså hunden. Mm. Ekonomin är oviss och väldigt jobbig att rådda i. Min man skötte det när vi bodde ihop. Jag får ihop det ekonomiskt eftersom jag har ett fast jobb och jobbar 100%, men det är ändå ett orosmoment. Nu börjar jag tveka. Är allt detta värt det för att jag ska bli lycklig? Är det inte väldigt egoistiskt att flytta från huset, mannen, barnen och så vidare? Kanske blir bättre om jag flyttar tillbaka? Ga, blir totalt tokig, skriver hon. Vad har ni för tankar om detta?
Ja.
Men jag får många tankar just det här. Ja, säg du vad du tänker först.
Ja, nej men det är på något sätt... Ja, jag tycker det är svårt. När man precis har separerat så man gör ju det av ett skäl som liksom man har levt i ganska länge.
Ja.
Och så kommer man ut ur det och då lättar det. Men å andra sidan så ställs man ju för en massa nya praktiska problem som det låter som hon gör här också.
Ja, hon verkar inte trivas med växelboendet och så.
Exakt. Och även att det blir liksom en annan ekonomisk situation och boendesituation. Och tänkte jag säga också, sen är det ju det här att man liksom, den här familjen man hade förut har försvunnit och ens barn har försvunnit på halvtid från den. Liksom. Men jag, det är inte för att jag så här vill uppmana folk att absolut separera, men jag tror att det är lite för tidigt att dra den slutsatsen ännu. Jag tror att man måste landa ganska mycket i den här nya tillvaron innan man i så fall säger att det här var inte bra.
Mm.
För att jag tror ju att det är jobbigt, men jag tror att det är att gå tillbaka och återvända till den här situationen som hon faktiskt var beredd att lämna och med allt vad det innebär. Liksom. Det kommer inte att bli så mycket bättre, tror jag.
Nej.
Vänta ett tag skulle jag säga. Låt det gå ett år i alla fall.
Mm. Nej, för hon skriver ju, det som jag tar fasta på, det är att hon själv säger så här, hon förstår egentligen innerst inne att en återförening är ohållbar då jag mådde så psykiskt dåligt i relationen och hon beskriver svartsjuka kontrollbehov och otrygghet och stress och så vidare. Det är ju skäl att skiljas, tänker jag. Och det är också skäl att må ganska dåligt, vilket inte går över direkt. Det går inte över direkt när hon nu liksom ska försöka få ordning på tillvaron och det är mycket oro och mycket ovisst. Hon är antagligen ganska skör efter det hon har levt i. Så jag tänker ju, och hon verkar liksom, det är toppen att hon har ett fast jobb och jobbar 100%. Och där tänker jag att hon bara egentligen ska kanske skaffa sig någon extra trygghet om hon oroar sig eller prata med en bankmänniska för att bara befästa att hon kommer att klara sig på ett eller annat sätt.
Ja.
Och det, alltså jag skulle verkligen vilja säga, för hon säger att hon börjar tveka, är det värt det för att jag ska bli lycklig? Ja, verkligen.
Ja.
Och hon undrar också om det inte är väldigt egoistiskt att flytta från huset, mannen, barnen. Och det där jag vill prata om, det som jag tänker är, det är ju en sund egoism. Att se till att få må bra och att inte vara rädd, stressad, otrygg, bevakad, kontrollerad. Alltså det är ju en sund egoism. Och hon har ju gått alldeles för långt åt andra hållet. Hans egoism har ju fått gå ut över henne. Jag förstår att han kan vara en väldigt snäll person, men de där sidorna är egoistiska. Att kontrollera någon och vara liksom, att utöva, det är egoistiskt. Så att, nej. Och kanske blir bättre om hon flyttar tillbaka. Nej, hon beter sig nu lite grann som att hon bara har de här två lägena att välja på.
Ja.
Ungefär som mår som hon gör nu eller mår som hon gjorde förut. Men det som är nu, det kommer att förändras.
Ja.
Hon kommer att vinna fast mark. Steg för steg för steg. Liksom. Känna sig tryggare, få ordning på tillvaron. Så jag tänker, ta framförallt hjälp i den situation du är nu. Prata med kloka människor eller ring SOS ifall man kan hitta något bättre sätt att göra saker. Gå inte tillbaka till det som fick dig att känna dig otrygg, stressad och olycklig. Nej. Det blir man ju sjuk av i längden.
Ja, och det är ju mer liksom självbevarelsedrift än egoism. Ja. Att man tar sig ur någonting där man inte trivs. Och jag förstår att det är lätt att tänka att ja, men barnen då? Ja, fast de kommer nog må bättre också om du mår bra. Ja. Det vill säga om de inte växer upp i ett hem där det är tillåtet att kontrollera och liksom sprida dålig stämning. Så att jag tror att det är mer, det är en jävligt jobbig tid. Det är en jättejobbig tid när man precis har separerat och man ska få ordning på alltihopa. Men som sagt, härda ut, stå ut ett tag till.
Och har du svårt att komma loss för att du känner dig rädd och så vidare, då kontakta kvinnojourer och så vidare. De kan säkert ge bra råd kring de här sakerna. Ja. Jag kände mig ganska säker på att hon inte ska tillbaka.
Nej, håller med.
Utifrån det. En relation ska inte, en relation får inte göra att man mår psykiskt dåligt.
Nej.
Det är liksom, man kan göra det över liksom en kort stund när det är kris eller när det är trassel, men att det liksom är grundstrukturen. Nej. Nej.
Precis.
Lycka till.
Lycka till.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jag och Marit har ju också skrivit böcker. Marits senaste bok, som är en nyutkommen relationsroman, heter När underbart inte är nog. Vi har tillsammans också skrivit boken Lyckligt skild, hitta den kloka vägen före, under och efter separationen, som handlar om våra respektive upplevelser av separationerna. Våra böcker finns i bokhandeln och på nätet och även som ljud- och e-böcker. Sök på våra namn så hittar ni dem.
Ja, men till något helt annat då. Ja. Apropå det här som vi pratade om förut. Att jag då alltid eller väldigt ofta känner mig utanför en grupp.
Ja.
Idag är ju, alltså jag har ju grubblat då i typ ett halvår. Ja. Men det, och sen så ledde ju det till, som jag nu bara vill dela med mig av till lyssnarna. Som jag har fått vara med lite i, de som har lyssnat länge har ju vetat att jag har hållit på och tänkt.
Ja.
Och liksom egentligen livskrisat.
Ja.
Vad ska det bli? Vad ska det bli? Sådär. Men då har jag då, idag är första dagen, för det landade i att jag sa upp mig från mitt jobb.
Ja.
Och sen så hade jag en uppsägningstid på 3 månader. Och sen så nu idag är första dagen som jag inte gick till jobbet. Och det som jag då ska göra är att skriva böcker på heltid. Och kanske frilansa lite, men framförallt ska jag sitta och skriva.
Ja.
Så det var vad det här grubbleriet landade i.
Hur känns det då?
Jag känner mig, det känns så jävla skönt faktiskt.
Är du klar med processen?
Kanske.
Liksom?
Ja. Kanske. Men jag märker att, för egentligen så handlar det om ålderskris kanske. Eller liksom så här riktningen i livet. Vad är det nu då som ska hända? Barnen flyttar hemifrån eller inte, men ändå. Liksom. Jag tror att det handlar mycket om riktningen. Jag har lite kvar där att göra för att komma på. Ja. Men jag märker att jag är mycket lättare till sinnes. Men det har ju liksom blivit efter beslutet. Men jag har också haft viss vånda. Hjälp, hur ska det bli? Ja. Men jag tycker att det blir ofta så här att ja, men två steg framåt och sen ibland ett tillbaka. Ja. Men sen två steg framåt igen. Att det kommer och går lite nya aspekter av det.
Vad är den största oron då? Vad kan du vara orolig för?
Nej, men eftersom jag ska sitta och skriva så tänker jag att det kan bli väldigt människolöst om jag inte anstränger mig. Ja, ja. Och jag är inte den som tycker mycket om ytliga kontakter. Jag kan inte gärna räkna med att mina nära vänner ska ja, men jag måste hitta en form. Det är det som är min utmaning. Vad ska jag ha för sammanhang?
Ja. Jag förstår. Nej, men jag tänker ju mer att det är ju om man på en arbetsplats, det är klart man lär känna folk, men du har ju större chans att de du väl umgås med, att du har en djupare relation med dem, djupare kontakt med dem.
Jo, nej, men den är tillräckligt djup som den är. Men grejen är så här, och det har jag märkt förut, att om man sitter hemma hela dagarna så är man mer pratsjuk sen.
Än om
man har badat i människor och pratat en hel dag, då är det skönt att dra sig undan. Ja. Där kommer kanske du och jag krocka nu. Jag kommer att vilja samtala mycket. Men det är det där jag måste lösa.
Ja.
Men jag är inte så orolig för det längre. Faktiskt.
Nej, men det är bara att säga grattis. Vad skönt.
Fick mitt första författargig idag också. Det kom så härligt. Som ett brev på posten. Det behövde jag.
Ja.
Kanske kan prata hål i huvudet på någon bibliotek någonstans.
Ja,
sådär.
Där kan du sitta och vara djup med folk.
Men då vill jag bara... Alltså jag uppmuntrar verkligen just till det där. Jag tycker själv att jag har... Min stora svåra beslut, det är min paradgren. Jag är jättedålig på de små besluten däremot. Ska jag gå en promenad nu eller sen? Alltså jag kan fastna i det. Det är därför jag måste ruta in hela dagarna. Ja. Men jag vill uppmuntra till att ta tid till stora och svåra beslut.
Ja.
Att inte släppa taget om det när man känner att det är något man ska.
Nej.
För då lever man mer i enlighet med... den man vill vara liksom. Och det känns alltid bra. Sen kan det här gå åt skogen, men då får jag väl ändra mig då.
Ja, det går ju att göra. Jag tror också att det finns en gräns liksom. Du är väldigt bra tycker jag på att ta precis den tiden man behöver. Jag kan nog fundera lite för länge ibland också.
Jaså?
Ja.
Hur länge då?
Ja, ett par timmar. Nej, men jag tycker kanske att det är... jag vet inte.
Men då, du funderar länge och sen blir det ändå ingenting? Eller du funderar länge och sen blir det något?
Nej, jag tycker att jag har liksom gjort ganska stora förändringar. Ja. Men jag kan ibland känna att jag skulle gjort det tidigare. Jag skulle ha liksom,
men det kan sådär. Jag också. Så det är så. Okay. Mm. Så är det. Det var en lyssnare som skrev ganska roligt till oss då. Så här skriver hon. Eller han, jag vet inte. Intressant program som alltid växer om podden då och som alltid väcker frustration inom mig för att ni aldrig löser era ställningskrig, känns det som. Dilemmat kan till exempel utspela sig så här. X. Du är X och jag är Y, har jag förstått. X. Du gråter för att få medlidande och det är en sorts manipulation. Y. Nej, jag gråter för att jag är förtvivlad över sakens tillstånd och inte ser någon väg framåt just då. X, jag hör vad du säger, men jag tror ändå att du delvis har den agendan jag beskriver fast du inte erkänner det. Y, det är djupt orättvist och provocerande att du talar om för mig vad jag känner och påstår dig veta mer om mig än jag själv. Du pådyvlar mig motiv som jag inte känner igen. X, jag hör vad du säger, men jag känner starkt att det finns ett element av manipulation. Och så säger hon, har själv hamnat i dessa lägen och inte hittat någon väg framåt. Lyssnar troget vidare och önskar er framgång och frid. Det är väl fina saker om vi kunde ha framgång och frid.
Ja.
Men det där är ju träffande. Vi har ju problem med just den saken. När jag är ledsen.
Både och. Fast jag skulle aldrig säga att du försöker manipulera mig. Det är nog inte det, tror jag. Men jag fattar ju omöjligheten i det.
Vad är det jag försöker göra då?
Ja, men Nej, jag tycker inte att det handlar inte om manipulation. Det handlar om... Jag måste vi ta det?
Du kan liksom inte acceptera att jag bara är ledsen ibland.
Jo, jag kan det. Jag kan verkligen acceptera att du är ledsen. Jag har inget problem med det. Det är inte det som är grejen. Det är inte ledsenheten. Det är något annat. Och vi ska inte ge oss in i det.
Det är något annat som inte går att få fatt på. Vi tar det en annan gång.
Det, det är bra. Men då ska jag ta upp en sak istället.
Jaha.
Så vi kommer ur det här.
Ja.
Nej, men så här. Det här är en jävligt intressant grej som jag tycker jag ser en lite här och var. Jag såg idag ett avsnitt av en brittisk serie, tror jag, där man sitter i terapi.
Mm-hmm.
Och då var det ett par, alltså en man och en kvinna, där hon var en offentlig person, en influencer, fast en lite äldre influencer, inte en sån här, utan så här, hon har varit ute mycket och haft åsikter och influerat och haft bloggar och sånt där. Och problemet de hade, det är att hon säger till honom så här: du har åsikter om mig, du bedömer mig hela tiden, du tycker om saker, jag tycker inte om att bli bedömd.
Mm-hmm.
Och då tänkte jag så här, det var en sån här, att man kände sig nästan omöjlig konflikt i det här. Mm-hmm. För jag tror att grejen är, jag tänkte direkt så här, men hur fan kan du välja en roll i livet där du hela tiden utsätter dig för människors bedömningar? För det är ju det man gör när man är en offentlig
person. Du menar i sitt yrke?
Ja, exakt. Mm. Och då tänkte jag så här, för det tror jag att många människor gör. Man ger sig in i situationer som man absolut egentligen inte vill vara i. Man utsätter sig för saker som är så där, som man sen säger, jag tycker inte om det här, och jag tycker inte alls om det här.
Mm.
Den grejen tycker jag är, ja, varför gör man det? Varför gör man så?
Nej, men jag vet inte om jag skulle tolka det. Jag tänker på de programledare som man har jobbat med. Jag tror att det yrket, eller att offentlighet överhuvudtaget pressar fram det. Jag tror att i varje människa, jag vet en av våra stora programledare, hon är ju så, och det har ju kvällstidningarna utnyttjat, hon vill vara en jättebra person, och liksom fina värderingar, och det vill hon liksom visa. Hennes svaga punkt är att om någon säger så här, aha, du ställer inte upp på den här intervjun för att du har blivit för fin.
Ja.
Då det får inte hända för henne. Så då ställer hon upp på vilken intervju som helst för att inte verka vara just för fin. Jag tror att liksom själva offentligheten
skapar det här.
Alltså, låt säga att du skulle bli väldigt offentlig. Det skulle ju visa sig nya sidor som du inte står ut med i det. Men, eller hur menar du? Vad hade han med det att göra?
Hon upplevde att han hela tiden liksom tillrättavisade henne eller tyckte saker, hade men åsikter det var om hur hon betedde sig.
Han kanske gjorde det på ett otrevligt vis, eller?
Ja, det vet jag. Det var ju hennes upplevelse av det, såklart. Och jag vet inte om det var ett sånt otrevligt vis heller, utan det var mer att han hade väldigt mycket åsikter om henne. Jag bara tänker att jag tror att det finns många människor som på något sätt utsätter sig för det där för att just kunna klaga över det, beklaga sig över det.
Kan du föra ner det till en annan nivå?
Jag tycker också
vad utsätter du och jag oss för att kunna förklaga över det?
Ja,
varför just skulle man göra det?
Ja, men så här, jag vet inte om det är så, eller jag tycker inte heller att det är så riktigt. Men om jag säger så här, jag tycker inte om arga människor. Och så har jag precis frågat dig,
hur ofta är du alla arg? Andra då?
Hur ofta är du arg? Jätteofta. Att det finns liksom en och det jag tror, nu tycker jag att det här, våran version är en oerhört light version, och det jag kan läsa in i min egen liksom light version är att men jag har liksom en historia av, jag hade en pappa som var väldigt arg liksom, och att jag försöker på något sätt att komma till rätta med det där själv, att jag behöver utsätta mig för det enda sättet att liksom få ordning på det.
Nej, jag tror faktiskt inte på det. För så arg är jag inte. Utan jag tror mer att det är någonting man bär med sig, och sen är det alltid en svaga punkt. Jag tror mer att det är så här, att när man liksom, du har det som en grej, och vem du än skulle vara ihop med så skulle det där vara jobbigt, för alla människor blir arga någon gång. Alltså, förstår du? Det är liksom, det är en svaga punkt, ungefär som Ja, jag vet inte. Så såg det jag det med jag, när jag och min exman hade det som svårast, att det var liksom när hans svarta hål på något vis mötte mitt, där de på något vis hamnade ungefär som i en solförmörkelse, ja, på något sätt. Där kunde vi inte hantera någonting.
Nej.
Det behövs att en är förståndig liksom.
Absolut. Jag bara menar att ni även i det fallet nu, ja, kan jag, vet inte, jag vet för lite om det, men ni hade ju valt varandra ändå.
Ja, men inte på grund av de sakerna.
Nej, men de fanns ju där ändå.
Ja, men de framträder inte alltid från början.
Nej. Nej, ja, det kan jag säga. Jag menar att det finns verkligen light-versioner, och ganska, det här var en ganska grov version av det, där man
jag
känner
tycker
så här,
det låter som att det var hemskt att han bedömde henne så mycket då.
Ja,
det, då ska hon ju inte vara ihop med honom.
Nej, exakt.
Det är, men det är ju det också. Nej, precis.
Det är det, så här, hon har ändå valt en person som är ganska uppenbart på det sättet.
Mm-hmm.
Och liksom då beklagar sig över det istället för att säga, men det här vill jag inte ha. Och inte ge sig in i den typen av relationer. Det är det jag menar. Och skulle hon betrakta sig själv, så borde hon ju insett att så här, varför har jag valt det här offentliga spektaklet där jag hela tiden utsätter mig för människors bedömningar?
Mm.
Det är det jag menar, att det finns någon slags driv hos människor att just gå in i, ja, det ska, gå inte in där det är fullt med vargar, ja då gör jag det liksom.
Mm.
Eller det man absolut inte vill ha, det man vet att man inte vill utsätta sig för, kanske för att man vill komma förbi någonting eller att man vill liksom lära sig någonting.
Absolut, och då är ju det klassiska upprepningstvånget egentligen.
Ja,
då.
Precis, och det är det jag menar, att det finns liksom, det här var extremt, men det finns kanske lite grann hos alla.
Men när vi blev ihop så visste inte du att jag var arg inuti huvudet hela tiden. Du trodde att jag var snäll och valde mig ändå.
Nej, det trodde
jag. Och jag visste ju inte att du skulle, det som retar hål i huvudet på mig då, som du gör hela tiden. Jag visste ju inte det då, ändå valde jag dig.
Nej, absolut. Men jag tror också så här, jag tror att vi såna, det, jag menar verkligen att det är en pyttelight version som
ja,
måste finnas hos alla människor, men det finns också folk som verkligen, man kan säga så, men vad gör ni ihop? Ni går ju bara in och liksom kraschar hela tiden, som att ni sökte er till den här kraschen.
Mm.
Det är liksom en reflektion som jag kände så här, whoops.
Det blev tydligt.
Ja.
Mm. Du, jag skulle vilja så här mot slutet läsa ett brev som vi har fått, som är liksom sorgligt och som också är som livet är. Hon skriver så här: jag och min man har haft ett långt och lyckligt äktenskap och har två vuxna barn och små barnbarn. Men för 4 år sedan fick jag cancer och då förändrades allt. Livskrisen innebar att jag fick svåra stresssymptom med utmattningssyndrom som följd, medan maken gick in i en depression och slöt sig i sin bubbla och kunde inte vara ett stöd för mig. Vi förlorade varandra i krisen och nu ska vi separera. Jag är cancerfri och har sökt och fått hjälp för att må bra igen. Men maken är kvar i sin depression och är så personlighetsförändrad. Jag kan inte förstå vad som hände. När jag som mest behövde honom drog han sig undan och nu går vi skilda vägar. Hjälp mig att förstå vad som hände, vi som älskade varandra så mycket.
Ja, det är sorgligt. Det är jättesorgligt. Men jag vet inte, det första som slår mig är lite grann det vi pratade om förut. Nämligen att man vet vad man har varandra. Vi är på ett visst sätt mot varandra. Och så förändras plötsligt situationen för en. Mm. Nu var ju det var en cancerdiagnos, man kunde verkligen se vad det är. Men jag kan ju tänka mig att allting förändrades runt henne. Och att hans respons på det blev någonting annat. Han klarade inte av det. Han fixade inte att bemöta det här.
Att hon kanske blev så svag. Nej, för hon säger att han gick in i en depression.
Ja, precis.
Ja.
Och det kan man ju så här anklaga honom för, eller belasta honom för att inte vara starkare än så. Men uppenbarligen så var han inte det. Förmodligen.
Nej.
Och att man sen då, det kan ju ha satt igång saker hos honom, i honom, som han heller inte kunde ta sig ur.
Mm.
Och så blir hon frisk och så har man hamnat på två helt olika liksom vägar och linjer och i olika riktningar som man har skitsvårt att ta sig ur.
Ja.
Och det är ju på något sätt en väldigt, väldigt sorglig separation, för att det känns som att ingen egentligen ville och man kan inte säga vad felet var riktigt. Men jag tror att man det, om man skulle ge henne eller båda två kanske någon god tanke, så kanske det är nödvändigt att gå isär och försöka bygga upp sin egen tillvaro på varsitt håll, för att liksom livet fortsätter för henne och för honom, men eftersom det är hon som skriver för henne också på något sätt. Och den där kärleken som var så stark, och det där man hade som var så bra, och den man älskade så mycket, ja, det blir ju så. Det finns ju andra vägar, det finns ju andra livsföringar och andra sätt att leva sitt liv. Kanske en ny kärlek som är lika stark någon annanstans, det vet man inte.
Nej, och jag tänker att nyckelordet här är depression. För det är ju han drabbades ju av den sjukdomen.
Ja.
Kanske för att livet verkligen, liksom, vad ska man säga, det ruckades i sina grundvalar,
ja,
när hon blev så sjuk.
Ja.
Och här gick han in i depression och kunde inte vara ett stöd för henne. Och jag tänker att det måste ju naturligtvis ha varit fruktansvärt för honom, men också fruktansvärt för henne, men också för honom, som ju då fick den här sjukdomen faktiskt. Och jag tror att för hon skriver, jag kan inte förstå vad som hände. När jag som mest behövde honom drog han sig undan. Och jag tänker att om hon vill jag tänker att en bit i förståelsen kanske ändå måste vara att han blev deprimerad.
Ja.
Och där kan det ju bli väldigt stor ilska från hennes sida.
Absolut.
Naturligtvis.
Oh, ja.
Att vad fasiken, jag behöver dig nu.
Ja.
Och sen så att säga viker han ner sig på något sätt då. Men jag tänker att, och det är så hemskt sorgligt egentligen, men han kunde inte bättre än så då tydligen. Han klarade inte, han blev sjuk av alltihopa. Ja. Så jag tror att det är förklaringen. Och han är fortsatt deprimerad. Och hon har nu blivit frisk och tagit sig ur det. Och som du säger, de är på totalt. Den här livskrisen som det blev innebar att hon blev sjuk. Det blev en stor kris för dem båda.
Ja.
Fast på helt olika vis. Hon har repat sig och blivit frisk. Han är inte det. Och därmed så hamnade de på två så olika platser.
Ja.
Och jag tänker ibland, fan vad livet är konstigt ändå. Vad livet ska göra med oss ibland.
Ja.
Alltså. Det är ju jätteledsamt.
Jag tänker också att det finns ju, man skulle kunna tänka sig att det finns en jättestark besvikelse hos henne.
Ja.
Och en känsla av att man inte kan förlåta den reaktionen han hade och det beteendet han hade. Vilket ju ytterligare ställer till det på något sätt, därför att då tappar man respekten för den här personen som man trodde skulle ställa upp allting. Och så fastnar man i det också på något sätt.
Precis, men det är därför jag tänker att det är viktigt för henne att tänka på att han blev sjuk.
Ja, absolut.
Han kunde inte hjälpa hur han kunde inte hjälpa det här. Så som det ser ut utifrån, i alla fall. När hon säger att han liksom är kvar i en depression. Då är han sjuk också.
Ja, visst, absolut. Men det är också det här. När hon själv då är mitt uppe i förmodligen en ganska stor kamp mot cancern. Där hon bara kan fokusera på sig själv.
Mm.
Så är det väldigt svårt att ha förståelse för det där också.
Verkligen. Så jag säger inte att hon... Jag förstår verkligen henne att... Men jag menar, det kan ju också varit så att han då plötsligt blev medveten om deras dödlighet och fick värsta.
Ja.
Så att, men det där vet man inte
om
sin partner förrän någonting händer. Nej, men det var väldigt sorgligt och det är ett jättefint brev tycker jag. De älskade varandra så mycket och nu går de skilda vägar. Önskar er båda allt gott verkligen.
Ja. Ja, även om det är sorgligt, vi låter det vara sista ordet idag i alla fall.
Ja.
Det var någonting att tänka på.
Ja, och skriv till oss.
Ja.
info@skilsmassopodden.se.
Ja.
Så läser vi era brev och skriv tyck, tankar. Säg vad vi ska skämmas för, vad vi inte ska skämmas för och så vidare. Och
precis.
Så fortsätter vi. Och så är vi tillbaka om en vecka.
Ja.
Ha det så bra nu.
Mm.
Hej då.
Hej då.
Vi vill förstås tacka alla er som är med och stöttar podden. Och vill du också ge ett bidrag så swisha till 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.